Visby IBK-podden.
Visby IBK-podden rullar vidare med sitt tredje avsnitt. Idag växlar vi upp till landslagsnivån när landslagstränare Niklas Nordén gästar oss. Vi ska också få träffa Visby IBKs ordförande Victoria Kleven. Häng med! Dagens sponsor är Rutström och Larsson Bygg och jag sitter här med en representant därifrån, Emil Borg, som har många strängar på sin lyra. Han grundade den här föreningen, han är juniortränare, han har varit ordförande och han har värvet senaste ordförande Victoria Kleven. Varmt välkommen till IBK-podden.
Tack så hemskt mycket.
Rutström och Larsson Bygg, vad bygger ni för någonting?
Jag skulle nog säga att vi bygger allt möjligt. Från friggebodar, det är badrumsrenoveringar till hyreshus och annat. Nu har vi ett jätteprojekt vid Södra Port utför precis där. Bygga ett garage och 27 lägenheter. Det finns säkert någon ledig om du vill ha.
Ja, men är den billig?
För det, jag fixar special price.
Du, ni har sponsrat Visby IBK rätt så länge. Varför gör ni det?
Ja, jag satt och räknade på hur länge det var och det är i alla fall minst 10 år, så att vi säger 10+. Men vi tycker det är viktigt att ungdomarna har någonstans att vara. IBK är ju duktiga på ungdomsverksamhet och jag har ju förmånen att få vara med i två av lagen. Och sen är det alltid, det händer alltid något skoj när IBK håller igång och det är allt från träffa förbundskaptener, podd, någonting helt nytt. Så att det händer alltid något.
Och ni är matchvärdar nu på lördag mot Falun Utveckling. Hur tänker ni där och har ni planerat något skoj i förväg?
Ja, men först, det är jättekul att få vara matchvärd. Vi ska försöka bidra med så gott vi kan med lite bra stämning. Så att vi har spetsat till halva potten lotteriet. Vi har, det blir intern match. Det blir RL Bygg mot KC Fastigheter, vårt fastighetsbolag, i pausen. Och sen tänkte vi skicka med en liten present hem då som passar bra för årstiden.
Snyggt. Hur tror du att matchen slutar här slutligen, Emil?
Jag tror, jag har ju försökt att hänga med lite. Falun har ju inte rosemarknaden direkt. Så att jag tror att det blir en överkörning. Jag tror att det blir minst 10-1 och jag tror att Linus Sjögren gör hattrick i alla fall.
På sitt gamla lag?
Ja.
Då ses vi på lördag.
Det gör vi.
Idag blir IBK-podden än mer blågul än vad den redan är. Vi växlar upp till landslagsnivå. Varmt välkommen en av de två förbundskaptenerna för svensk herrinnebandy, Niklas Nordén.
Tack.
Du är på Gotland just nu. Jag skulle jättegärna vilja påstå att du bara kom hit för att vara med i IBK-podden. Men så är det väl inte riktigt. Varför har vi dig på Gotland, Niklas?
Ja, men 25 grader varme som idag och fina stränder, det kan man ju inte missa alls. Nej, det är faktiskt inte bara IBK-podden, även om man såklart är sugen på den. Så jag ska även hjälpa till att hålla någon ledarskapsföreläsning också uppe för Visby IBK. Så att, det är verkligen en blågul helg i alla fall.
Mm. Du är förbundskapten tillsammans med Thomas Brottman sedan 2021, va? Stämma?
Om du säger det så är det säkert rätt.
Oh, herregud, är det så vi ska ha det? Ja, då kommer jag äga den här arenan. Ja, nej, men jag satt och funderade på det. När man hör sådana som har tillträtt som förbundskapten, vilken sport den gäller, så säger den personen alltid så här: det var helt självklart. Det var helt självklart, säger de. Det är det mest ärofyllda uppdraget man kan få. Jag ska aldrig tacka nej till det och så vidare. Jag förstår att det är det största. Jag förstår att det är ärofyllt. Men var det så jäkla självklart, Niklas?
Ja, men det får jag väl ändå säga att utifrån den situationen som jag hade just då så var det en självklarhet. Sen är det ju lite kul för att förbundskapten, jag har ju varit tränare i Växjö under många år och även nere i Helsingborg, och då har jag tränat finska spelare och jag har tränat tjeckiska spelare, och när man har suttit på VM-finaler förr så är det inte helt givet att man är svensk supporter, utan man har varit liksom de man är närmast hjärtat på något sätt. Så att, men sen när man själv får chansen och får möjligheten att vara svensk förbundskapten och få, ja, men göra det här jobbet, så är det också en självklarhet. Så att både ja och nej, men definitivt ja framförallt.
Jag tänker din innebandy bakgrund, tränare, det vet vi. Men hur börjar med innebandy för din del?
Men nu får jag göra reklam för min egen hemmaklubb då. Inte bara Visby UK, utan jag kommer från en liten förening som heter Munka Ljungby innebandyklubb. Som min brorsa startade en gång i tiden när han gick i årskurs 8, årskurs 9. Och då var jag väl 9-10 år, så då startade jag spela och vägen därigenom upp i seniorlag. Då var man ju jäkligt stolt när man var 14-15 år och spelade seniorlaget där. Och sen hamnade jag på plugg i Växjö rejält mycket senare. Hamnade i en division 1-klubb. Hamnade i Ängelholm en runda som spelare. Var faktiskt inom FC Helsingborg och provtränade någon runda också. Men visste inte riktigt vad elit var, så att de gjorde rätt i och delvis rata mig. Jag har några Skånelagsmatcher och sånt som jag fick med där också. Men så medioker spelare kanske man inte ska säga, men hyfsat medioker i alla fall. Så.
Ja, men så är det. Men medioker är du inte när det gäller tränarrollen. Det kan vi konstatera i den rollen du är nu. Men hur kom du in på tränarbiten då?
Ja, men det var lite kul, för när jag spelade i bra start av det här måste jag säga, för du hittar verkligen tråden. För när jag spelade i Ängelholm så när brorsan då, han har alltid varit ansvarig för klubben nere i Munka Ljungby som han en gång startade, så fick jag frågan om att bli spelande tränare i division 4 måste det ha varit. Och då är jag väl en 25-26 år och tänker att nu skippar jag spelarkarriären och gör någonting annat. Sen gjorde vi ju en resa där vi gick till division 3, division 2 och division 1 och lyckades liksom vinna 3 år i rad. Och då fick väl FC Helsingborg upp ögonen för mig och då blev jag assisterande där inne tillsammans med Vidar Jonsson och huvudtränare Kent Göransson. Så att, sen har jag alltid varit tränare, ska jag tilläggas också. Jag har varit tränare i 28 säsonger och jag är strax över 40, så då kan du tänka själv att man har gjort sina säsonger.
Nej, men jag förstår. Men någonstans såddes fröjet där med Vidar i Helsingborg att det här är det som jag kanske ska livnära mig på. För det är en viss skillnad på att vara passionerad tränare, ideellt och så vidare. Men när förstod du att det här är grejen?
Nej, men jag märkte ju redan där under de här Munka Ljungby-åren att Helsingborg hörde av sig och ville checka läget och var ganska på gång redan då. Och då samtidigt som man tänkte att jag håller på att skruva ner min egen både spelare och tränare och spelande tränare, den karriären. Så när man får en sån fråga, då är det nog, om vi pratar om det här med smicka och självklara ja, så var det ett självklart ja där. Och då fattar jag. Jag kommer faktiskt ihåg att jag sökte en tjänst, det var rätt kul, för jag tyckte att jag var bra då, i alla fall, det tycker man väl alltid på något sätt, men när man är i division 1 och tycker man är bra, då vet jag att Pixbo sökte en tränare, man fick ansöka om att bli tränare till dem, alltså en vanlig ett anställningsförfarande, och då sökte jag den tjänsten och den fick David Jansson, och det, jag kan säga att nu i efterhand kan jag säga att det var en jäkla tur att det inte var jag, för att jag hade inte förstått vad elit innebar innan jag träffade Kent Vidar och FC Helsingborg.
Ja, spännande. Det här har tagit det hela vägen upp på landslagsnivå. Du är där tillsammans med Thomas Brottman, delat ledarskap. Spännande. Hur tänker man där? Tänker ni allt tillsammans? Ser ni allt tillsammans? Hur är rollerna fördelat liksom? Eller tänker ni i samma... Jag förstår att ni måste tänka i samma ban i slutändan, men man kan ha olika profiler liksom...
Ja, men det tänker jag. Alltså, vi är rejält olika profiler. Vi har ju pratat om att skriva någonting tillsammans om innebandy, just med tanke på våra olikheter, men också framförallt för våra likheter. Och det första som hände när jag och Brolle fick frågan att göra det tillsammans, så har vi ju varit huvudtränare båda två, så att det startade upp med ett träningsläger för mig i Falun 7 dagar tillsammans med Brolle, där vi levde tillsammans nästan, eller 5 dagar var det kanske, men dygnet runt. Och jag ska inte säga att det var kärlek vid första ögonkastet, men det är ju nästan min livs kärlek just nu. Vi är oerhört tajta, vi är oerhört förstående till varandra, och vi har koll på hur den andra tänker, så att det är såklart som ju viktigt äktenskap som helst, så har vi våra duster, det har vi definitivt, men vi är väldigt, väldigt tydliga på vart vi vill, hur vi vill göra det. Och även, jag menar, när vi gör spelaruttagningar, så det handlar om spelare 18, 19, 20 på sin höjd som vi någonstans diskuterar. Och annars är vi otroligt överens om vad vi vill göra. Så att det är skönt. Det är skönt med ett delat ledarskap.
Mm. Och två VM-guld har ni tagit tillsammans. Ni har varit involverade i två VM som tränare. Ja, det blir lite klyschigt och lite så här, men försök, du har talets gåva, försök att sätta lite ord på och liksom hur det känns att vinna ett VM-guld och göra resan. Ni är ändå nycklarna i det här, ni startar upp tillsammans och har en plan, ta sig igenom liksom lite kort fram till slutsignalen och vad det innebär för en.
Ja, men det är nästan så jag får lite så här piggar på armarna när jag ska tänka till på det. Det är en rätt så rolig från den här 5 dagars eller 7 dagars träningslägret med Brolle till det att man ska spela VM, så har man så här helt obeskrivligt 2 dagar. Så typ 15 dagar på dig att träna ihop ett lag och att få dem att prestera och att vinna ett VM-guld. Och det är inte nog med att du ska vinna ett VM-guld med den pressen som det delvis finns när man är svensk förbundskapten. Det är även att du ska utveckla spelet, du ska helst generationsväxla, du ska bygga världens bästa grupp. Du ska göra allting på de här 15 dagarna. Och det vet någonstans alla som är klubblagstränare att det är i stort sett omöjligt på ett par månader att kunna bygga ihop det. Så att, och jag ska inte säga att det var fulländat från första gången, för det tror jag inte det var, men vi satte en prägel och så till så att vi hade jävligt kul ihop direkt från början, och vi märkte ju en stor skillnad på att spelarna verkligen ville vara med i landslaget och verkligen ville bidra i landslaget, och det är någonting som vi har jobbat hårt med. Sen såklart när vi skulle gå in i ett VM så vet man inte riktigt vad det innebär, och vi åkte på torskar i början i Finland. Sen har vi kanske inte förlorat sådär jättemycket sen dess, men då fick vi verkligen testat våra idéer och se. Och då skulle jag säga att 80% av våra idéer var helt kass. Så att vi hade de här 20% att bygga på, och då hade det ändå försvunnit ett visst antal dagar. Så att när vi går in i ett VM och när vi spelar det så vi gick in med förhoppningen av att vi skulle ta oss hela vägen, och vi byggde det för att vinna VM-guldet. Och sen samtidigt så var det Hartwall Arena där de säger det är ett monster som står där, den här sista bossen någonstans när man spelar tv-spel. Men att gå in och vi förlorade mot Finland i gruppen där också, och då kändes det inte som att vi var nära. Så att vi fick jobba hårt under den turneringen. Vi lyckades slå Schweiz stort i en semifinal som jag tror David Jansson har mardrömmar om fortfarande, med tanke på hur Jonathan Edling han spelade. Men sen att få stå där mot finnarna i ett fullsatt Hartwall, vad det nu kan vara, 14 000 personer som finnar kan verkligen hata Sverige och är verkligen patriotiska i deras tänk, och det fick vi smaka på ordentligt, och vi kunde bygga lite på det också såklart. Men bara den matchen är ju, Brolle brukar säga det, att varje final det är ju typ som att födas och dö. Du ska leva ett helt liv under en final, och det gjorde vi. Från det att vi, nervositeten innan hos rätt så många, vi leder med 4-2 när det är 10 minuter kvar, sen så 2 byten senare så är det 4-4. Och sen så hade vi Tobbe Gustafsson, ungefär så. Kan man sammanfatta den finalen, och när han gör det målet och man känner att vi har vunnit, det var galet, helt galet.
Ja, jag förstår, fint beskrivet. Ditt minne för livet, jag förstår det, men kan du liksom backa och hämta, kommer du för alltid kunna hämta energi ifrån de här matcherna? Men nu och på längre sikt, om man säger så, när livet inte rullar på, kan de här tillfällena liksom ge dig energi?
Otroligt bra fråga. Alltså nu är man fortfarande så inne i det, så att jag tror inte, alltså nu är vi på jakt efter ett nytt guld. Det är det som hägrar framför en. Samtidigt nu när du beskriver det så som du gör det, och jag får tänka tillbaka som jag gör. Jag ska hålla en föreläsning ikväll, och där är ju Tobbe Tobbe Gustafsson. Jag har lovat mig själv att alltid ha Tobbe Gustafsson som sista bild på mina powerpoints. Så att det är han ju ikväll också. Det är klart att då går det upp för en igen. Vi har ganska bra inspelat, filmat material. Och då är det inte bara bilder för mig såklart, utan det är många känslor. Men jag hoppas någonstans att jag ska kunna leva på det på jättelänge efter jag är färdig också. Även om jag skulle önska att jag skulle kunna stanna upp och säga att fan, klapp på axeln liksom. Jag tror det handlar om nästa guld faktiskt.
Mm, och på tal om nästa guld, det hemma VM 2024, hur ser eran kontraktstid ut? Jag har ingen aning.
Ja, men jag har skrivit ett nytt avtal till, alltså det finns ju alltid klausuler, så att någonstans ja. så handlar det om vad man tänker göra och vad man vill göra efter det. Men vi kommer vara kvar detta VM:et och sen så får vi se efter vad som kommer hända. Ungefär så.
Och hur ser jobbvardagen ut? Ja, det är snart landslagssamling och så vidare, men ändå, det är ju VM man siktar mot när man är, och det är varannat år. Så hur är jobbvardagen för Niklas Nordén och en förbundskapten? En annan tycker jag, vad fan, då ligger ni på soffan 3-4 veckor, sen kollar lite innebandy, surrar lite med varandra. Vill du döda det?
Nej, det låter, jag tycker det lät skitskönt, måste jag säga.
Jag kan göra arbetsbeskrivning för förbundet om ni vill. Ja.
Alltså det är ju 25 grader och Gotland, det är här man fastnar liksom.
Exakt.
Nej, men det är ju, jag ska säga att det är väldigt speciellt. Jag har haft mitt förbundskaptens jobb som en halvtidstjänst innan och egentligen på eget bevåg. Och då har jag haft otroligt mycket i den andra tjänsten också. Alltså ett förbundskaptens jobb kan man göra hur stort som helst, och man kan också, jag tror säkert man kunde lagt sig på soffan om man skulle vilja göra det, men då tror jag inte man har så stora förutsättningar att lyckas. Men man lägger ofantligt med, alltså om man jämför, så ska jag säga istället, alltså vi startade igång och hade de här dagarna som jag berättade för dig, de här 15 dagarna på oss att bygga för första guldet, och sen hade vi ju alltså 3 mästerskap på 11 månader, vilket innefattar ett World Games också förutom de här 2 VM:en, och då, därtill var det väl cirka 5 läger, så att där gick det undan på det, och då hade jag samtidigt min andra tjänst på minst halvtid skulle jag säga, så att eftersom det var ett VM på hemmaplan nu, så valde man att göra om den tjänsten så det är 100% förbundskapten, samtidigt som att det här är ju ett mellanår för VM. Så att jag kan säga att från och med nu börjar nog mitt mellanår, för jag har haft att göra med den här spelarutvecklingen fortfarande, för jag tyckte det var så himla roligt. Så att jag vet inte riktigt hur det är. Jag vet inte hur en vardag ser ut. Men jag kan återkomma om ett par månader så ska jag berätta för dig. Men det är klart att jag har massor med idéer. Idag fick jag ett klartecken kring AI, tekniken på innebandyn och så. Och då går man helt upp sig i det. Så att det finns mycket att dra i. Det finns mycket vi kan utveckla i innebandy i Sverige, och det bidrar jag gärna till.
Spännande, Niklas. Jag tänkte knyta an lite grann till att det är en Visby IBK-podd. Visby IBK spelar i Allsvenskan. Vi har haft Hampus Arén, även Kim Nilsson tänker jag, spelare som har spelat i Allsvenskan, som har spelat i landslaget. Jag förstår att det är ovanligt, jag förstår att det är någonstans inte där man utgår ifrån. Men det gör ju värvningsbombar och det händer saker. Hur tänker ni kring Allsvenskan och landslaget? Vad har man för koll? Vad har man för chans? Vad händer? Ja, men vad väger ni in? Jag förstår att ni ska ha de bästa spelarna. Men om den individen finns i Allsvenskan, vad väger ni in just att han spelar i Allsvenskan?
Nej, men det ser vi som en stor skillnad. Det ska jag vara tydlig med att säga, att det är SSL vi håller koll allra, allra bäst. Sen är fortfarande inte innebandy som baseballen i USA, liksom, där det finns 17 olika ligor som du måste följa, och vilka är unga och vilka gamla och hur sätter man ihop lag och så vidare. Så att det är klart att vi tittar på Allsvenskan också, men absolut inte med samma ögon som vi gör i SSL. Sen behöver man ha lite flyt också om man ska vara i Allsvenskan och vara tillräckligt bra, för att tar man spelarna här så möter de inte de bästa varje vecka, de möter inte de bästa på varje träning, de möter inte de bästa på varje match, och det är alltid svårt att ta ut en landslagsspelare som inte har mött de bästa, och det är det som är lite kul att se. Alltså vi har ju jättemånga, Vi får ju ofta kritik, ska jag säga, för spelare som vi tar ut. Nu har det varit ganska lugnt sen vi har vunnit den förra gången, men när vi tar ut spelare så får man lite kritik på det. Och det är ju för att vi tittar ju mycket, mycket mer vilka vi tror ska klara sig internationellt än att klara sig i SSL faktiskt. Jag tycker, om jag ska dra ett bra exempel, så Kasper Backby tycker jag fortfarande är mitt bästa exempel, som ju knappt platsade i Falun eller har gjort under perioder, så har han knappt platsat och han har gått in i VM-final och varit bäst på plan liksom. Så att det finns en internationell spelstil som vi letar efter, och såklart kan den ju finnas i Allsvenskan, men den är någonstans, finns det oftast ett större sug för de här spelarna att möta de bästa. De bästa vill möta de bästa allt som oftast. Men vi hade ju en kille som ni mötte för ett tag sedan, som vi har haft på ett av våra landslagsläger, Jonathan Berglund, som spelar i Skälby, som har kvaliteter som vi har tyckt var superhäftiga. Och samtidigt så är han där han är och spelar division 1 i fjol. Liksom. Det är klart att det är ett jättesteg att se, kommer han klara det eller kommer han inte klara det? Så att nu vågar jag inte dra några Visby folk, men du fattar.
Jag fattar, du kommer att bli förhörd så småningom om här. Men nu släpper jag manus lite. Gabriel Kånen, när gjorde han landslagsdebut i herrlandslaget?
Nu kommer sådana igen. Nej, men han fick ju göra ett majläger nu.
Majläger, ja. Precis. Ja, just det. Jag fick bara något så här på tanke på allsvenskan och vad man har för koll, och nu handlar det om ålder, och jag förstår att man ska skynda långsamt, och att det är inte mina ögon som är landslagsögonen, men det han gjorde i allsvenskan förr, alltså var han än befann sig, folk baxnade när man såg, och man ser mycket innebandy, det är liksom, först var det efternamnet som sådär, ja men kom igen, det är Mikas grabb här, och det kanske är lite räkmacka in på, ja men så jag har tänkt massa sådär, och snacka om att jag fått checka upp det där alltså, men det var något jävulst när han var här nere. Nej, men en del kan ha bra dagar, en del kan liksom, det kan vara läcker lax och två tunnlar om man minns en häftig insats, men han var som på en annan planet när han var här nere. Nu snackar jag upp han enormt, men säg några ord om Kånen. Jag bara kom in på det på tanke om allsvenskan.
Ja. Nej men alltså, du har ju helt rätt i den delen du säger. Han har ju kunnat, eller han är ju extra intressant med tanke på hans pappa. Alla vet om att Mika Kånen var den bästa spelaren som har spelat innebandy. Det är liksom, det är bara lägga till bordet. Ja. Så. Sen under sin tid, ska tilläggas också, för jag tror väl alltid att innebandy blir bättre och bättre. Men när Gabbe, jag har ju följt honom sedan hans första år på RIG, eftersom det var en del av mitt jobb också. Visserligen på ett visst avstånd, men han besitter ju kvaliteter som är... Nej, men han har de kvaliteterna som jag tycker är roligast av hos en innebandyspelare. Om vi säger att det skulle vara 5 stycken, så har han de 5 stycken och kan utföra dem exceptionellt bra. Och det är ju det coola med honom. Alltså det är världshäftigt. Sen har han, nu tänker jag inte snacka ner honom egentligen i samma mening, men han har många saker han måste utveckla. Men samtidigt, så nu när vi då ser att han kommer in i SSL och han faktiskt tar den lite grann med storm, måste jag säga. Han matchar verkligen, verkligen de allra, allra bästa rajtarna på hans position. Så det är häftigt att man verkligen kan gå från gymnasiet rakt in i eller i Sveriges bästa lag, får jag säga, eftersom de har SM-guldet, men gå in där och vara den som producerar. Så att det är en superhäftig figur, och sen bär han ju, han får bära mycket, och han kommer få jobba jättemycket med det framöver också.
Ja, men så är det. Den där 04-kullen sköljer ju innebandy Sverige nu. Det är Ulriksson med fler som gör mer eller mindre succé i SSL. Hade man koll på den här 04-kullen, eller liksom var det en sen utveckling? Jag har ju inte följt det här, så att för mig blev det någonstans här när de gick 2-3 på RIG. Men har man kunnat sett det här, att det var på gång?
Alltså, grejen är 04, och vi kan lägga till 05 där också nu, tycker jag. Men jag som gillar ungdomsinnebandy, jag kan ju lätt snegla på ett ISM och se hur det går där. Sen är det inte alls säkert att det är de spelarna som är bäst där som kommer att prestera senare. Men jag tycker att man behöver ändå ha ett öga in där. Man behöver ha ett halvt öga in i U19-landslaget också och se vad som händer där. Men jag måste ändå säga att 04-05-kullen, där är någonting, där är något speciellt som Sverige kommer kunna bära med sig väldigt länge, ska jag säga.
Vi ska alldeles strax dra fem snabba med Niklas Nordin, men en avslutande fråga så här. Du jobbar med innebandy, du har haft möjlighet att göra det i många år. Man får, det går snabbt och man kan få sparken och man kan göra bort sig, men vi får ändå någonstans, du har förutsättningarna att fortsatt jobba med innebandy under flera år. Är det det du drömmer om? Alltså, vad tänker du 10 år framåt? Ser du dig själv jobba med innebandy då? Eller har du några andra visioner?
Alltså jag har faktiskt inte någon annan vision. Den sporten har varit min sen barnsben och det är den jag ser framför mig. Oavsett om det är i landslagsmiljö eller det är i klubbmiljö, så på något sätt kommer jag alltid vara involverad i innebandy. Jag har fått frågor från SHL-lag i hockey att hjälpa till och göra saker, men det är... Den sporten kan jag och den sporten är det som jag brinner för. Så jag tror ju att innebandy behöver den här typen av människor på så många platser som möjligt. Så att, nej, jag tänker fortsätta strida för den här sporten.
Grymt! Är du redo för fem snabba?
Kör!
Fem snabba! Då så, dags för fem snabba med förbundskaptenen Niklas Nordin. Den här frågan fick Garnevik för något avsnitt sen. SM-final i den form som den är nu eller matchserie bäst av 7?
Snabba, sa du det?
Ja,
de misslyckades jag direkt.
Ja, det behöver inte gå snabbt, men jag tänker sådär att det ska ändå vara ett ganska kort och koncist svar.
Nej, jag säger att det ska vara som nu.
Ja. Nästa. Gotland eller Öland?
Gotland.
Ja, du har ju... Ja, det är en viss press.
Sådär.
Är du från Småland?
Skåne. Så där förklarar jag mig på
den. Ja, exakt. Men annars hade du fått ett landskap efter det. Liksom.
Att jag har spenderat 7 sommar på Gotland, eller på Öland, det är väl kanske en annan femma i det. Men jag har varit här många gånger också.
Ja, men så är det. Är 25 grader ute så är det.
Exakt.
Ja, i november. Nu är du Niklas. Vad heter Visby IBKs lagkapten sedan 10 år tillbaka i tiden? Och då pratar vi ändå om förening topp 20 i Sverige. Lagkaptenen här Niklas.
Jag vet vad han heter.
Ja.
Har han nummer 10 på ryggen?
Nej, det har han inte. Jag, nu skäms jag för jag kommer inte ihåg vad han för nummer.
Exakt, men kommer jag vända tillbaka.
Ja, jag tror han nummer 11. Jag borde veta.
Men det är han den hårde killen. Hårde centern.
Nej, den hårde backen.
Ja. Lindberg, Lidberg. Ja.
Nej, inte Hugo Lindberg.
Fan, vad pinsamt.
Ja, nej, det är inte pinsamt. Det är svårt.
Nej, det är det inte.
Ja, men så här är det. Det är världens bästa lagkapten. Om ni vill värva en lagkapten till landslaget så har ni liksom... Jag förstår att ni har fantastiska lagkaptener och så vidare. Och som kanske har mer än så. Men
ge mig förnamnet då.
Jesper.
Ja. Jag har ju pratat med den här killen flera gånger.
Ja, så
är det. Så jävla... Ja. Det heter han inte Lindgren. Han har kanske gift sig.
Ja,
kan jag skylla på någon sång?
Exakt. Jesper Eliasson.
Eliasson heter han. Ja. Det är ju den gamla centern.
Nej.
Allvar, producenten, kan du hjälpa till in här? Eller? Det hjälper inte.
Nej.
Det är ingenting där.
Nej, du,
har det funnits fler Eliasson?
Du greva gropen djupare.
Jag säger att det är den snabba centern. Det här går vi tillbaka till sen. Jag får träffa Banda sen.
Ja, absolut. Nej, men dra ett mess så kanske vi kan... Så kan Adam klippa och klistra lite inne så att det blir bättre. Men jag köper det. Liksom lite anonym i sin roll, men en fantastisk förebild och lagkapten för Visby IBK. Så är det. Här kommer nästa fråga. Är det okej med sorrestraff i din bok utifrån att regeln faktiskt godkänner det?
Vi pratar luftsorro. Liksom.
Ja, vi pratar luftsorro. Det har ju kommit.
Jag säger ja på den frågan.
Ja. Fan, där skulle man väl... Nu ångrar jag mig att det här var fem snabba sekvenser.
Du får fråga efter. Vi måste ändå gå igenom Eliasson en gång till.
Så att, ja, men så är det. Och den sista. Jag vet inte hur man ställer sig till som förbundskapten. Så du får väl... Nej, jag vill ju helst att du svarar här. Men vem är Sveriges bästa innebandyspelare just nu?
Emil Johansson.
Tack Niklas Nordin för att du kom till Visby BK-podden.
Tack, tack själv.
Som vanligt är sponsorer en viktig del av den här podden. Dagens sponsor är Rudström och Larsson. Vill ni ha någonting byggt så ring RL Bygg. Dags för dagens andra gäst i BK-podden. Ett nyförvärv i en ny roll. Är det så att hon har mest makt i föreningen? Det ska vi ta reda på. Varmt välkommen till IBK-podden. Visby IBKs ordförande Victoria Kleven.
Tack snälla. Kul att vara här.
Ja, du?
Ja.
Vem är Victoria Kleven?
Victoria Kleven är relativt nybliven gotlänning. Du har ju redan kommenterat på att det inte hörs på mig. Utan det låter rätt tydligt var jag kommer ifrån. Från fastlandet. Bott här i 2,5 år. Gift med en inte heller gotlänning, men han har bott här sedan 2014. Så att börja kännas en norrman på Gotland träffade jag och flyttade hit. Flyttade hit för kärleken till både min nuvarande man och till ön, får jag väl säga.
En norman och en stockholmare har inte rätt på ön.
Ja.
Det låter ljus på något sätt. Du är ordförande i Visby IBK. Det är ganska nytt.
Mm. Sen i somras, årsmötet där i slutet på juni, valdes jag in som ordförande.
Men du hade en roll i styrelsen innan?
Mm, jag har suttit som ledamot i ett år innan Thomas Gate, som har varit ordförande, bestämde sig för att kliva ner. Så att han är kvar i styrelsen som ledamot och jag gick upp som ordförande. Så att jag har haft ett år på mig att lära känna föreningen lite.
Ja, och på tal om att lära känna föreningen, vad är, om vi börjar med relationen till innebandy, har du någon bakgrund där?
Mm, spelat innebandy, Hässelby moderklubb, spelade där i massa år, som många andra här, ganska välkänd förening på Gotland.
Jag har spelat i Hässelby.
Nej.
Ja.
Är det sant?
2000-2002.
Ja. Då var jag i Järfälla.
Okay.
Och spelade.
Ja.
Gick till Järfälla och spelade största delen av senior innebandy. I Järfälla Spider, som
ja,
det heter.
Ja, absolut. Coolt. Visby IBK då, vad har du för relation till det? Du är gotlänning sedan 2 år tillbaka. Vad har du nyst upp om föreningen så här långt?
Jag har lite koll på Visby sedan tidigare. Barndomskompis med Tobias Wendelstig.
Ja.
Så att var här flera gånger och tittade på honom och hälsade på honom när han var här. Så det är väl min relation sedan tidigare. När jag flyttade hit så var det ganska mycket att försöka hitta en egen arena på Gotland. Jag jobbade fortfarande på fastlandet och ville ha en chans att träffa människor och bli involverad. Och idrotten står mig väldigt nära. Och innebandyn lika så. Och på den tiden så jobbade jag med damfotboll i Stockholm. Och tänkte att då kan jag väl ha lite här innebandy på ön på fritiden.
Snyggt. Du, Tobias Wendelstig, sa du, vi måste ändå backa där. Tobbe som gick bort i ett hjärtstopp under en match i svitan av det. Det är 7-8 år sedan.
2015, ganska.
2015, precis. Någonting som tog klubben här. Han spelade ju inte i Visby då. Han var ju i Norge då, men hade ju många fina år i Visby. Mm. Jag spelade även ihop med han i Hässelby just där han var. Mm. Det var hans moderförening. Säg några fina ord om Tobbe som all älskade här nere.
Tobbe var nog en av mina vänner som jag nog kunde bli argast på. Vi lärde känna varandra under högstadiet. Då tyckte jag han var en liten skitunge. Fann varandra strax efter studenten när han hade hittat sig själv här på Gotland otroligt mycket. Det var fint att se hur han trivdes här och hur han blommade upp till att bli en person som tog hand om sig själv väldigt fint här, men också andra. Han blev en av mina absolut närmsta vänner som jag kunde prata om allt, för han var så ärlig.
Snyggt. Kom vi in på Tobias Wendelstig, ett stickspår där. Det var inte meningen, men ack så viktigt att nämna den här podden, för han har varit en stor del av föreningen. Victoria, ordförande, om vi ska bena ut rollen, vad gör en ordförande i en idrottsförening?
Ja, den kan nog sitta på många stolar och ha många hattar på sig, lite beroende på vilken förening och hur det ser ut. Min roll i Visby IBK ska vara strategisk och framåt, är väl det framförallt. Jag ska leda en styrelse som tanken är att bli mer och mer strategiskt, alltså inte sitta och jobba så mycket i det dagliga. Där har vi understan av att ha lite personer som jobbar i det dagliga med våra sponsorer, matcharrangemang och annat som en förening behöver. Så att leda styrelsen, titta på vart ska vi, vart är vi på väg, hjälpa den operativa organisationen med prioriteringar som man ju hela tiden måste göra i en förening. Man vill väldigt mycket, tiden och pengarna räcker inte alltid till allt. Och sen så ska jag ju vara klubbchefen, Jockes bollplank mycket.
Och hur mycket makt har, alltså, har du det yttersta ansvaret? Har man det som ordförande eller kan det ligga på olika roller? Jag är dålig på sånt här.
Jag tycker väl att den som är ansvarig för ett område har makten kring det. Eller har rätten att bestämma och ta ansvar. Sen är det klart att som ordförande så ska jag också kunna kliva in ibland om det behövs. Ta kanske de jobbiga besluten ibland. För någonstans så är ju mitt och styrelsens ansvar är det ekonomiska, som ju är såklart en av de viktigaste delarna i en förening. Hur går det för oss ekonomiskt? Vad lägger vi pengarna på? Vad har vi råd med? Vad har vi inte råd med? Så där är det yttersta ansvaret hamnar ju hos mig.
Så om jag råkar säga bajs här i IBK-podden och det blir ramaskri och Är du ytterst ansvarig? Skulle du kunna lägga ner den här podden? Adam, producenten, sneglar lite oroligt här nu, men hur ligger det till, Victoria? Är det här sista podden vi är med om, eller vad?
Nej, jag skulle nog säga att skulle den misskötas rejält så kanske vi får ta upp det i en styrelse, på styrelsemöte. Så att jag tror att vi är flera som ska besluta om en sån sak. Så ni kan sitta säkert lite tag till.
Ett tag till, ja. Japp. Ja, du har varit inne på det. Jag har ju skrivit upp frågor, så det blir ju konstigt när du svarar på andra frågor innan här. Men ja, nej, det är hur långt som helst. Men vad vill du åstadkomma med den rollen och i den här föreningen?
Det som jag tycker väldigt mycket om kring idrotten, och där innebandyn är ett väldigt fint exempel, det är att personer kan få möjlighet till att bli någonting som de kanske inte kan i samhället på andra delar. Alltså idrotten hjälper till väldigt mycket. Jag är själv uppvuxen i Hässelby, en förort som har haft det lite och har det lite stökigt. Och har sett vad idrotten kan betyda för barn när de får en plats att vara på, där de kan vara duktiga, få vara en del av en gemenskap. Och det är lite likadant även här. Att det finns möjligheter på olika håll att få bli en del av en grupp och en gemenskap. Ha någonstans att vara efter skolan. Få röra på sig, det fysiska. Och det som Visby IBK har är att vi har ett representationslag som är väldigt duktigt. Både det sportsliga men också bra profiler. Vilket gör att vi har fina förebilder. Och det kan verkligen göra att ungdomar vill ta efter. Bli som dem och också se att det finns möjligheten här på vår ö att bli en duktig innebandyspelare. Och det är väl det man vill bygga i hela ledet. Från vårt representationslag till, i helgen startade vi vårt lag med mixade tjejer och killar födda 2018. Och de ska också kunna titta på det där och säga, jag kan också bli bäst.
Jag blir glad in i själen av det här. Nej, men alltså det är... sen är du ju slipad, såklart. Men jag tror det verkligen. Och det är så lätt att man fastnar vid Visby IBK A-laget är ett starkt varumärke. A-laget ligger ju någonstans egentligen kanske för långt fram sett till föreningens övriga utvecklingar. Vi har inte så många egna juniorer som kommer in, om man säger det så. Så att det blir någonstans lätt, och den här podden ska handla om A-lag och så vidare. Men som sagt, bredden i en förening, du är inne på det. Är det det någonstans som gör att du brinner för det här?
Ja, men föreningslivet i Sverige i stort är ju liksom en fantastisk samhällsbyggare. Och som vi sa, vårt seniorlag ska vara förebilderna. Men sen är det ju så mycket annat som finns också. Och jag menar, vår dröm är att vi ska kunna bygga och få fler som från Gotland som blir duktiga innebandyspelare. Men det är också häftigt att se hur många som faktiskt vill flytta hit och stannar och bli kvar på grund av att vi har ett starkt representationslag och man vill komma hit och bo här. Det är också en väldigt stor kraft för Gotland. Men absolut, att bredden, den får vi inte glömma. Det är väldigt lätt i elitsatsande föreningar att glömma bort de unga. Men de är ju vår framtid, vår publik. Deras föräldrar är våra sponsorer. Det är otroligt viktigt att ta hand om dem. Och det tittar vi väldigt mycket på i styrelsen just nu. Vi håller på med ett värdegrundsarbete. Vilka ska vi vara? Vad ska vi stå för? Där börjar vi med A-laget och tittar på hur känner de inför värderingar och vilka ord tycker de ska förknippas med att komma till en träning, match och träffa sitt lag. Och sen ta ut det och vidare ner i alla lagen för att känna att det här är Visby IBK. Så här ska man känna när man är här. Och det är saker som man kan ta med sig även till arbetsplatser, skola. Hur är man en bra kompis? Hur är man en bra ledare? Så att, ja, det finns mycket i föreningslivet där man kan bygga bra människor framåt.
Ja, låter ju verkligen som att du har koll på läget. Du, på tal om det, hur länge är du vald?
Man sitter bara ett år i taget.
Är det så?
Ja, men det, jag hade inte tänkt att bli ettårig.
Du tänker att bli längre?
Ja, det är min plan i alla fall.
Ja, absolut. Står du för allt det där som du har byggt upp här, då skriver vi livstidskontrakt. Jag har mycket att säga till om. Det löser vi. Nej, men övrigt då, hur ser styrelsen ut? Hur många personer är ni i styrelsen? Vet du det?
Ja, nej, men vi är 5 stycken. Och sen så har vi också en person som är med på styrelsemöten, Sofie, som sköter ekonomin. Så att hon är med och ger oss uppdateringar på varje möte. Och sen är Jocke, vår klubbchef, representerade. Och vi försöker, nytt för i år, att vi försöker hitta lite nya roller. Att alla ska ha olika delar som man ansvarar för, så att det också ska finnas i den operativa organisationen en styrelsemedlem som den personen kan bolla frågor med. För det kan bli ganska ensamt när man sitter och jobbar i en förening. Man är själv i sin roll, man kanske inte ens jobbar heltid i den, och det ställs ganska höga krav. Vi har ju stora förväntningar på vad den här föreningen, vart vi ska i vår elitsatsning kring allt ifrån det sportsliga, men också arrangemangsmässigt, publik, sponsorintäkter. Så där är det viktigt att styrelsen kan vara ett bollplank till de som ska jobba i det dagliga med det. Så vi försöker sätta de rollerna mer och mer, men det är nytt för i år.
Vi ska runda av, Victoria, men slutligen, du har förmodligen kanske varit inne på det här redan, men hur skulle du säga att föreningen Visby IBK mår just nu, och vad blir viktigast kortsiktigt framåt?
Jag skulle säga att den mår väldigt bra. Vi hade ett otroligt bra år förra året. Om man tänker, vi har liksom haft en pandemi. Vi står ändå bra ekonomiskt rustade. Vi hade ett otroligt bra sportsligt år på både vårt representationslag, våra juniorer. Det har liksom gått bra. Det som är tufft framåt, det är en ny allsvenska. Så att det är viktigt att komma i toppen där. Och internt så finns det väl säkert ännu högre mål i det. Men såklart ekonomiska. Vi har en lågkonjunktur och resekostnader som... Det är inte roligt att åka upp och möta dalen. På flera många olika sätt.
Nej, det är en rätt svår match också, tänker
Exakt.
Jag.
Exakt. Så att, nej men det är en tuff tid, samtidigt som det känns positivt. Men vi har många duktiga, engagerade ledare i flera av våra lag. Vi har otroliga publikarrangemang på A-lagsmatcherna. Sponsorerna är engagerade. Jag blir stoppad på stan av folk som vill prata IBK. Det är man ju inte riktigt som innebandyspelare i Stockholm van vid.
Nej, inte riktigt. Nej. Här är man ju stjärnor mer eller mindre.
Verkligen.
Ja. Du, tusen tack för engagemanget som du och styrelsen gör, och tusen tack för att du gäste IBK-podden idag.
Tack snälla för att ni gör det.
Visby IBK-podden är på väg att runda av sitt tredje avsnitt. Stort tack till vår sponsor Rudström och Larsson, och även stort tack till våra gäster Niklas och Victoria. Nu laddar vi för nästa hemmamatch som är nu på lördag, då Visby IBK tar emot Falun Utveckling i ICA Maxi Arena klockan 17.00. Köp din biljett på visbyibk.com. Vi ses där!